Jag vill ta det med till psalm 139. Jag läser mycket i psalmer just nu och jag tycker de är helt underbara. Det finns mycket hemligheter gömt i de här psalmerna. Och det pekar ju på en, och det är ju Herren. Nästan varenda psalm så är det ju strålkasta ljuset. Och då handlar det om för sångmästaren en psalm av David. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sån kunskap är mig allt för underbar. Eller ofattbar, som det står i grundtexten. Den är så hög så jag kan ej förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag får upp till himlen, ja då är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket, ja då är du där också. Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet. Skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger må mörker falla över mig och ljuset blir natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa om, som dagen, och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderslivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, o Gud. Hur stor är inte deras mångfald. Visst är det en underbar psalm. Mm. Tänk att Gud kände dig och bestämde hur du skulle se ut och hur du skulle vara innan du ens var sammanvävd. Han hade en tanke innan han sen formade dig så att du såg ut precis som du gör. En mening med det, och vi är ju ganska olika, va? Tjocka och långa och va? Vilket gäng. Men i Kristus är det meningen att allt det här ska fungera tillsammans. Och när det gör det, då blir Kristi kropp riktigt effektivt. För så här är det inte i världen nämligen, som det ska vara i Guds församling. I Guds församling ska alla vara välkomna. Vi ska ha en låg tröskel. Jag ska gå till vers 1. Där står det: Herre, du känner mig, du utransakar mig. Och det där ordet yada som står där, det handlar om en nära familjerelation som innebär en beröring. Det handlar alltså om en ömsesidig beröring. Ni vet Johannes 15, så talar han om att jag är i er och ni är i mig. En ömsesidig beröring. Exakt samma ord används, fast då i grekiskan heter det ginosko, betyder exakt samma sak. Och då handlar det om relationen mellan den gode herden och får, hans får, Johannes 10. Det kommer samma ord igen. Och då står det så här i Johannes 10 då: men den som går in genom dörren är fårens herde. Kommer du ihåg vad som hände när Jesus dog? Dörren får upp, va? Förgården in i det allra heligaste smack, sa det bara. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får. Ja, det gör han ju genom evangeliet, va? Eller hur? Han kallar ju sina får Ingen kan komma till mig, säger han, om inte fadern drar honom. Och han nämner dem vid deras namn. Ja, namn på, det betyder ju hur någon är. Han kallar oss genom evangeliet och sen föder han oss på nytt, va. Och han lägger ner i våra liv en skatt. Gåvor, nåd, nycklar till andra människors hjärtan så vi ska kunna vinna dem också för Herren. Visst är han god? Så det står i Nya Testamentet, så står det att alla har en gåva. Alla har ett utflöde av nåd på något sätt. Det ska vi vara väldigt rädda om, för det står också att överallt som ska bevaras så ska ni bevara ert hjärta, till där ut flödar livet. Eller där ut flödar nåden. Han för ut sina får, och det är ju frihet och tjänst. När han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte, utan flyr bort från honom därför att de inte känner igen främlingens röst. Och sen i vers 14. Jag är den gode herden, och jag känner ginosko, mina får, och mina får känner mig. Nu har du den ömsesidiga beröringen. Gud berör oss. Och det finns inget som är så härligt och underbart som när man upplever Herrens frid på insidan. Den där sköljande känslan och upplevelsen av att allt är bra och perfekt mellan mig och Gud. Den känslan, den övergår förståndet, står det lite brevet. Och nu är det så här att får, de är ganska hjälplösa faktiskt. Utan herde. Du kan inte lämna får utan herde speciellt länge. Och när ett får är i fara, då bräker det. När 11 år jag var på Mallorca sprang det, och det var inte får men det var väl jätter, va. Och då hörde man de här små ungarna, de var så söta. Vi tittade på dem i kikare högt upp på bergen. Då lät det som ett barn som skrek. Då var det någon i fara då, som, ja, morsan var tvungen att hjälpa lite så han kom över klippkanten. Och vi tänkte, hur ska det gå? Men när man tittar upp och tänker man, hur kan de där gå på alltså rena stupen? De trippar omkring där uppe. Helt orädda, och satte inte sin fot fel en enda gång. Vad vi kunde se i alla fall. Men det var också så här att den som var herde på Jesu tid, han bodde med fåren. Men när vi är ute i skolan brukar skämta om det här. Hur luktar han sån, tror ni? Och därför Mose, när han skulle knalla upp till farao som satt i palatset, vet, med värdeluktande oljor. Så kommer Mose, fora herden, och knallar upp. Barnen, de brukar skratta, brukar hålla för näsan. Liksom. Mose kommer med sina fora herdekläder. Det var ingen liksom upphöjd position att vara fora herde på den här tiden. Utan det var en väldigt föraktad position. Och kanske är det därför då som den största uppenbarelsen då när Jesus föddes, vem fick dem? Jo, det var ju herdarna, va, ut på Betlehems ängar som vaktade slaktfåren. De fick ju en väldig uppenbarelse av änglar, av hur många som helst som sjöng och drar iväg till Betlehem nu så ska ni få se Messias. Så det stämde ju alltihop. De borde ju ha pratat om det här, men vem lyssnar till en herde? Varför ger Herren de största uppenbarelser till de som är utanför lägret? Tältet skulle slås upp utanför lägret. Det var ju där man tömde avloppen, ni vet. Egentligen ganska konstig Gud vi har, men han är sån, va. Han uppenbarar sig för de som ingenting är. Så står det i psalm 91 så här. Han håller mig kär och jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom ty han känner mitt namn. Han känner mitt namn. Hur jag är. Han ropar till mig, eller ska vi säga bräker. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Ja, jag ska rädda honom och ge honom ära. Det där kan ju låta lite konstigt, men hebreiskan talar om att jag ska sätta honom i säkerhet. Det låter lite bättre. Det låter precis som man ska bli något, förstår ni? Jag tror det där andra ordet är bättre översatt där. Jag ska sätta honom i säkerhet. Och jag ska mätta honom och med långt liv. Och låta honom se min frälsning. Yeshua står det där, det är Jesus. Och vad var det Jesus sa skulle mätta oss? Jo, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod så har ni inte liv i er. Vad var liv då? Jag var ju ande. Idag har vi ätit lamm. Och då tänkte jag faktiskt på den texten. Människosonens kött och människosonens blod. Ska äta Jesus. Det betyder att bli inspirerad av Jesus. Det stod ju här. Jag ska ge honom, mätta honom med långt liv med ande och låta honom se min frälsning. Det är bara Herrens ande som kan uppenbara för oss vem Jesus är. Det är ingen annan. Det är bara anden som målar upp Jesus och gör honom stor för våra ögon. Om ni tittar noga på de här verserna så vill jag se att det handlar ju om en herdetjänst. Den gode herden ska ju beskydda sina får. Han ska befria sina får och han ska ge dem mat. Då har du det här. Sen så följer inte fåren en främlingsröst. Jag hörde en gång en rolig berättelse. Det var nämligen så här att det var en kvinna som hade får som skulle åka på semester. Hon hade en väninna som brukar vara med lite så där med fåren. När hon är med, alltså när herden är med, så var hon med. Och det tänkte de så här, ja, jag drar bort ett par dagar nu så kan du ta hand om de här fåren. Och det ordnar sig säkert. Och hon åkte iväg och när den här kvinnan då skulle ha in de här fåren på kvällen så det var ju totalt omöjligt för de lyssnade ju inte alls på vad hon ropade, vet du. Så de var tvungna att ringa upp henne igen och så herden själv fick komma då och räckte bara åt och lyfte sin röst så följde de direkt. För det är nämligen så här att en fåraskock, det tar tid innan de helt lyssnar till herdens röst. Det tar tid. Så man får gå med och så att så får en få liksom bekanta sig med. Det tar ju tid. Det är likadant med oss och relationer. Det tar tid. Det tar ett tag. Och ibland kan man faktiskt känna en relation liksom så här hjärta mot hjärta. Det känns bra, va? Liksom. Då är det i Herrens... ja. Man bygger på klippan. Helt enkelt. Det känns bra. Det är gemenskap. Och sen talar vers 2-6 här om en kunskap som är för hög för oss människor. Alltså som vi i vår egen vishet inte kan förstå. Och vad är det vi inte kan förstå då? En sån kunskap, upplevd kunskap, är för mig allt för underbart. Vilken kunskap? Jo, att du går före och efter mig. Där det står, du omsluter mig på alla sidor, står det på hebreiska. Du går före och du går efter mig och du lägger din hand på mig eller över mig. Det är ju precis vad som händer i apostlagärningarna när Herrens hand ger under och tecken. Eller jag ska berätta en annan sak här. Som Paulus säger då. Elvor och jag var i ett totalt hopplöst läge för oss människor en gång. Men då kommer det fram en äldre man, cirka 85 år, och berättade allt vad vi har gått igenom till punkt och pricka. Och han säger så här: nu, mina älskade barn, vill jag lära er att ingen människa kan göra om intet de planer jag har stakat ut för edra liv. Skulle vi lära oss, alltså. En sådan kunskap går över vårt förstånd. Att det finns en Gud som har planerat vår väg. Att vi får gå i förberedda gärningar. Den kunskapen övergår vårt förstånd. Det kan vi inte begripa. Hur vi än försöker. Men vi vandrar på en väg och som rätt för det så säger Herren då att nu om ett tag så kommer det och det ske. Och när det sker då blir vi alldeles så här, wow, liksom. Ja, vi kan inte begripa hur stor Gud är. Mina vägar är inte era vägar, säger Herren i Jesaja 55. Till så mycket som himlen är över jorden, så mycket högre är mina vägar och mina tankar, högre än era tankar. Och så säger Paulus då i samma veva om de här orden, 1 Korinthierbrevet 2:9. Men vi känner, alltså familjehemligheterna. Familjen får vara med om hemligheten. Som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte har hört och människohjärtat inte kunna ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupet i Gud. Man kan alltså inte lära känna hur Gud är annat än genom att vandra i den heliga ande. Och då tar du oss tillbaka till öknen, och då förstår vi kanske meningen med ökenvandringen. Va? Vad var det som var meningen med ökenvandringen? Jo, för där står det att de döptes till Mose genom eldstoden och molnet. Och det är en bild på Kristus i Nya testamentet då. Vad var det anden ville lära dem? Jo, de gick ju genom öknen och de skulle in i landet. Eller? Jo, för att anden, varenda plats de gick igenom under den här, hela den här ökenvandringen, det är ju en bild på Kristuslivet. Gud vill alltså visa dem att han var mäktig, att i varje situation de mötte så var han mäktigare än alla situationerna. Det var ju det de skulle lära oss. Det står att molnet gick före dem och eldstoden. Alltså den heliga ande ledde dem. Och han ledde ju Jesus också in i öknen, eller hur? För det såg ju ganska hopplöst ut, mänskligt sett. Men Jesus, han gav den onde svar på tal. Han visste, han kände sin Gud. Det gick inte med några halvblessyrer från djävulen att sätta dit Jesus, för han kände Gud. Och det här talar ju om att lära känna Gud genom erfarenhet. Psalm 23 och vers 4, det är ju herdesalmen. Hur hade David lärt sig det här? Tänk efter nu. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. Varför då? Jo, därför att han hade lärt sig genom erfarenhet att Gud och jag vandrar tillsammans. Och hans herdestav kommer alltid att bereda rum för mina fötter att vandra rakt fram. Ty du är med mig, din käpp och din stav, de tröstar mig. Härligt va? Det är löften brukar stav stå för ofta. Korset också. Alla löften är i Kristus Jesus. Ja och amen. Sen kommer det här då, vers 16 och 17. Han såg mig innan jag ens blev människa och fick min personlighet. Det tycker jag är så starkt. Alltså. Det tycker jag är så starkt. Att det är ingen slump att vi ser ut som vi gör. Det är ingen slump att vi kanske till och med talar den dialekten vi gör. Och så står det här att alla mina dagar skrevs och bestämdes innan någon av dem hade kommit. Då tror jag han menar livslängd. För Jesus säger själv i Lukas 12:25 så här. Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Gud har alltså berett åt varje människa livslängd, den kan vi inte rubba på. Vi vet som tur var inte när vi ska dö, för det hade inte varit så roligt att veta det datumet kanske. Men Gud vet. Jag har ju vittnat för er, min farfar när han skickade hem, då hade han 7 dagar kvar att leva och bli frälst. Eller min mamma också, min riktiga mamma, samma sak i bön, hon blev frälst men hon dog, eller ska jag säga avsomna. Gud vet när det är dags, vänner. Och vi bor ju i Sverige. Och här har vi ju det ganska bra. Det är ju inget u-land precis, va? Även om det börjar kanske bli lite arbetslöshet och så. Så är det ju, vi har ju det ganska bra, eller hur? Det finns de som har det mycket, mycket värre. Och vad är meningen att vi ska bo i Sverige? Är det meningen att vi ska ha det bra och så här? Nej, jag ska berätta för er vad Paulus skriver. Jag älskar de här verserna, Apostlagärningarna 17. Det här är meningen med att bo i Sverige. Apostlagärningarna 17, 26, 27. Och han har av en enda människa skapat alla människor. Då var jag om alla de här rasproblemen. Han har av en människa skapat alla människor. Finns inga raser alltså. Nej. Och folk. För att de ska bo över hela jorden. Ja. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. Ja, Sverige, Norge, Danmark och så vidare va. Så här är vi i Sverige då. Vers 27. För att de ska söka Gud. Om det möjligtvis skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom fast han inte är långt borta från någon enda av oss. Och det uttrycker ju han i Romarbrevet att Herrens ord är oss nära. Orden om det vi predikar om Romarbrevet. Så genom evangeliet så är Herrens ord. Det sås ut hela tiden. Alltså när vi pratar om Jesus, vittnar om Jesus, så sås ändå Guds ord ut hela tiden. Och ibland så liksom landar det där någonstans. Och det slår rot. Och då är det tron som börjar och liksom i hjärtat. Det är hans tro. Och vi pratar ju om besökelsetider. Sven Reichman som har varit läkare i många år, han berättar att det är väldigt ofta som en människa innan hon ska flytta över gränsen så att säga, liksom vaknar till. Och det är nämligen så här att det verkar som om Gud på ett speciellt sätt har gjort det så. Att man börjar fundera över sitt liv och man tittar ju bakåt ofta då och börjar tänka. Och det handlar ju väldigt, väldigt, väldigt lite samtalen om pengar och rikedom, utan det är ju mycket om relationer. Om barnen och så här va, att man har gjort och det där skulle jag inte ha gjort och så. Jag menar, vad är det som kommer över en människa? Jo, det är Guds ande som börjar påvisa vissa saker va. Vad som har livsvärde i livet. Och många kommer ju till tro. Så kanske vi får se en hel del där uppe sen. Som vi kanske, jaha, är du här också? Liksom. Kanske blir förvånade vacker då, man vet aldrig. Jag tänker på Elvgård, den här killen som kom in när vi hade möte i Hällevadsholm. Då kommer det alltså in en kille som har bott hos Elon Mattsson. Och de såg ingen resultat. Alltså, de fick inte skörda hans liv. Han var borta i missbruk i många år. Och rätt vad det var när Elvgård och jag mötte det, så hör vi någon som knackar på dörren. Knack, knack, knack. Ja, kom in. Och han sätter sig längst ner, den här killen. Och ja, vi sjunger och spelar och predikar. Och han gråter och han skrattar. Och han var helt berörd. Och efter ett tag så efter mötet så säger han, kan ni frälsa mig? Då säger Ivar, nej, det kan inte vi göra, men Jesus kan frälsa dig. Och så fick vi be för den här killen. Och han var med på bönemötena där i Hällevadsholm ett tag och sen så försvann han bara. Och de undrar ju liksom var han tog vägen. Och sen fick de ju höra att han hade förolyckats på ett väldigt tragiskt sätt. Förstår ni? Han hade en besökelsetid. När han cyklade förbi, vi såg honom när han vände på sin gamla cykel. Och sen knackade på dörren. Så när han cyklade förbi så var Herrens hand där. Och sökte honom. Du måste bli frälst. Och han fick ta emot Herren till frälsning. Alltså det är bara han som gör det. Vet
du.
Han dog, ja, 2 veckor senare så avlider han på ett mycket tragiskt sätt. Jag vill inte berätta det här utan vi kan ta det efteråt sen. Kanske har hört det här. Och det handlar ju väldigt mycket livet om relationer. Har ni tänkt på det? Det handlar om relationer och gemenskap med Gud. Och sen handlar det om relationer och gemenskap med människor. Det är ju det som har kommit fram här. För när en människa ligger på sitt yttersta, då börjar hon alltid tänka på relationer. Och då fick jag det här till mig va. Ja, men det är ju precis vad Jesus säger. Matteus 12. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade, vilket är det största budet? Jesus svarade, det största är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd och av hela din kraft. Gemenskap, relation. Sen kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Relation. Ser ni var relationen börjar? Hos Herren. Det är den kärleken som han lägger i våra liv som påverkar din nästa. Och då automatiskt kommer man ju att tänka på Kain. Vad var det han sa när Gud började prata om hans bror som helt plötsligt hade blivit dödad? Ska jag ta hand om min bror? Relationen var bruten, va? Först och främst till Gud och sen till sin nästa. Ska jag ta hand om min bror? Och hela Bibeln talar ju om detta, att bygga upp varandra. Bygga upp varandra. Älska varandra. Sen tänkte jag ta upp en lärare som heter kalvinism. Jag tänker vara väldigt kort. Kalvinism, det är så här, allt är förutbestämt. Ungefär, kort och gott. Och det, då blir det ju genast väldigt konstigt. För om allt vore förutbestämt, då skulle du inte behöva evangelisera, för det vore ju totalt meningslöst, för man skulle ju bli frälst ändå. Ni ser vad han smyger in, den där onde, för tankar. För att bromsa Herrens verk. Nu ska jag ta den bästa exemplet, eller förklaringen på förutbestämmande som jag har hört någon gång. Och jag hoppas jag kommer ihåg rätt, för jag ska citera från ett gammalt band med en bibellärare som heter Jerry Potter. Vad förutbestämmande är i Bibeln. Då säger han så här. Vi tänker oss två stycken portar. På den ena står det bred väg och på den andra står det smal väg. När du har valt den smala vägen, som är sanningens väg, och kommer in och vänder dig om, då får du se att det hänger en stor skylt på andra sidan ingången, så att säga. Kan du gissa vad det står på den skylten? Jag visste redan innan att du skulle välja den här vägen. Det är väl en underbar bild på förutbestämmande, va? För det är nämligen så här, jag tror att det är så här i alla fall. Eftersom människan helt klart är konstruerad med fri vilja, så skulle det inte behövas något kunskapens träd annars. Är du med? Kunskapens träd, Gud visste ju redan innan. För Kristus, lammet, var ju slaktat redan innan de hade syndat. Han visste ju redan att de skulle välja kunskapens träd. Men sen hade han redan berett, så god som han är och så förutsägbar som Gud är, så han berett återlösningen i Kristus Jesus. Och det handlar ju om evangeliet. Sen talas det ju i vers 16 här om en bok som Gud skriver i. Och hos domaren är allt uppskrivet i en bok. Andra Mosebok 32:33. Men Herren svarade Mose, den som har syndat mot mig, honom ska jag utplåna ur min bok. Uppenbarelseboken 20:12. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker öppnades. Ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, allt efter vad som stod i böckerna. Och sen vill jag ta er med till något väldigt spännande här till slut. Hur ska det se ut i världen när Jesus kommer? Ja, ungefär som nu. Ja, det är mycket tidstecken som kommer. Men det här är väldigt intressant. För det står i Daniels bokens 7:e kapitel och 9:e vers, så står det så här. Det ska komma ett vilddjur. Nu försöker jag korta ner det här för att tiden inte tillåter att jag lägger ut det här för mycket. Men det står så här. Medan jag såg på djuret sattes troner fram. Och den gamla av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita. Och håret på hans huvud var av rent ull. Om du tittar i Uppenbarelseboken 1 och 14 så får du se att det är Jesus. Där står det exakt likadant nämligen. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En ström flöt ut från honom, en ström av eld till och med, flöt ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom och 10000 gånger 10000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Och så ska vi ha förklaringen då, liksom i samma text. Likaså vill jag ha en förklaring till de 10 hornen på dess huvud och till det nya hornet som sköt upp senare, för vilket 3 andra horn föll av, som hade ögon och en mun som talade skrytsamt och såg större ut än de övriga. Det hornet hade jag sett föra krig mot de heliga och besegra dem tills dess att den gamle kom. Alltså, tills dess att den gamle kom. Och domen föll till förmån för den högstes heliga. Och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. Det ska alltså komma i världen en konstellation som innehåller alltså horn och huvuden är länder och konungar eller politiska ledare av något slag. Och i Sefania 3:8 så säger Herren så här: detta är mitt rådslut, eller detta är min vilja. Jag ska samla nationer och ledare och riken. Det är han som samlar huvud och horn. Kan ni tänka er det? Det är Gud som samlar det här alltså. Och då ska jag läsa en sak för er här som står i Aftonbladet. Den 21/6/2012 kunde vi läsa så här. Kommer du ihåg vad profetian säger ska ske innan Jesus kommer? Mm. 10 tunga EU-länder vill stärka unionen med en gemensam armé och en EU-president. Det har fått V-ledaren Jonas Sjöstedt att ilskna till. Det är oerhört fräckt att påtvinga medlemmarna mera EU när man så har misslyckats, säger han. Man ska alltså välja en president som ska få oinskränkt makt över dessa 10 horn. Kom inte och säg att profetierna inte är perfekta, för det är de. De är så exakta så det är nästan skrämmande. Det är precis vad ordet säger. När det här kommer upp, vänner ur Europa, då ska du få se att Herren är på gång. Ett horn. Högre än de andra 10 hornen. Och sen så kommer Herren. För det var nämligen så här att när kvartetten samlades första gången så säger ju Herren i Lukas 21 och 25 att då ska det ske tecken i himlen, semeion. Det betyder tecken på att Guds rådslut sker. Då kom den, jag har berättat för er förr, att då kom den största kometen, eller den största objektet som någonsin har passerat det här solsystemet. Om man nu räknar med dess volym och gasmoln och damm och så här, så var den större än solen. Då samlades kvartetten för första gången. Vad vill då Herren säga med detta? Jo, han säger att det är jag som samlar horn och huvuden. Ser ni vem som har kontroll över allt det här? Det är Gud. Och därför vill jag lyfta fram särskilt den gode herden, han som har makt att leda oss. Därför tycker jag den här salmen som vi läste här nu, salmen 139, är så mäktig alltså. Alltså det här handlar ju om den djupaste depression en människa någonsin kan hamna i. Om jag bäddade åt mig i dödsriket så var du ändå där. Alltså djupare ner kan du inte komma. Om du bäddar åt mig, men det finns en som har nyckel, står också i Uppenbarelseboken, som har nycklarna till helvetet eller dödsriket, som har vunnit seger, som har makt att kunna gå ner och hämta upp den djupast fallna människa ur sin grop. Och det är Jesus. Och var och en som åkallar Herrens namn, står det här, han ska bli frälst. Det är underbart. Tack Jesus att du är den gode herden. Och jag är så glad här att vi får komma till dig. Att du lyssnar till oss och du har omsorg om var och en, Herre. Jag tackar dig Jesus att du bara renar oss i ditt blod. Jag tackar dig för Golgata där du gav ditt liv. Jag tackar dig Herre att du ger oss kraft. Att vi får svinga oss upp som örnen som älvor predikar idag, Herre. Tack kära Herre att du ger oss luft under vingarna, Herre. För oss upp till ett nytt perspektiv. Där vi får se det du ser. Där vi kan förstå hur mäktig och stor du är, Herre. Ja, du är underbar och underbar är dina verk och gärningar, Herre. Vi prisar ditt namn i Jesu välsignade namn. Amen.